Ja, jag vill idag tala om att bereda väg för Herren. Och frågan någonstans som Joakim var inne på är: hur kan du och jag bereda väg för Herren i andra människors liv? Men också, hur kan du och jag bereda väg för Herren i vårt eget liv? Vi mjukstartar med lite kuriosa. Jag hoppas ni är avslappnade. Orden bered väg för Herren har ju med profeten Johannes att göra. Och det man kan undra är, vad har Johannes att göra med julen? Jag läste mig till att en gång i tiden när julen anknöt till Jesu dop och förberedelsetiden var 6 söndagar, så handlade 4 av dem om Johannes döparen. Johannes var ju den som döpte Jesus. Och Johannes har, precis som profeten Jesaja som vi hörde läsas om här i inledningen, länge hört hemma i kyrkans bibelläsning i advent. Och Johannes är den egensinnige profeten som levt en stor del av sitt liv ute i öknen. Och många människor, de sökte sig ut till Johannes som hade någonting speciellt. De frågade honom ungefär: vad ska vi göra för att få frid, för att få det som du har? Och Johannes svar var ständigt: ni ska börja ett nytt liv, för snart är Messias här. Och jag döper och jag dränker ert gamla liv i Jordans vatten. Och när ni kommit upp ur vattnet, börja då leva ett liv i godhet och omsorg om andra. Och Johannes döpte många människor. Och Johannes fick också, som sagt, döpa Jesus som ett led i Jesu förberedelse för sitt uppdrag att leva och dö för mänskligheten. Och Johannes och Jesus hade rätt så bra koll på varandra. Johannes var 6 månader äldre än Jesus. Och även släkt med honom. De måste träffats som barn och som unga. Då Jesus som 30-åring går in i sitt uppdrag att leva och dö för mänskligheten, så är det som om Johannes lämnar över. Han pekar på Jesus och säger till sina lärjungar: där är Guds lamm, följ nu Jesus istället för mig. Och vi ska läsa en riktigt mustig bibeltext. Och då vi nu träffar Johannes i den här texten, så är livet på väg att ta slut för honom. Johannes sitter i fängelse och han ska snart bli avrättad för att han, sin profetiska vana trogen, inte ens kunnat hålla tyst i maktens korridorer. Han hade sagt sanningen om hur orättfärdigt kung Herodes betett sig genom att ha ett förhållande med sin svägerska. Och nu sitter han i fängelse. Och vi läser ifrån Matteus evangeliet kapitel 11, vers 2-11. Matteus 11, vers 2-11. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser, att blinda och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej, vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er, mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig. Han skall bereda vägen för dig. Sannoliken, ingen kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Trots att Johannes är fängslad och just i detta tillfälle måste uppleva ångest, förtvivlan och rädsla över vad som ska hända honom, så är det en oro som är desto starkare. Johannes sitter i fängelsets mörker och han tvivlar. Han sitter där och tänker över sitt liv och han tvivlar. Tänk om allt sammans är en stor bluff. Tänk om inte Jesus är Messias, räddaren, Guds son som ska komma för att befria Israel. Johannes vill verkligen veta om det är värt att fortsätta tro på Jesus som Messias eller om han ska vänta på någon annan. Och han gör det som vi alla borde göra då vi upplever att tvivlet sätter in. Vi läser att han vänder sig här till Jesus med sitt tvivel, med sin fråga. Och nu är det ju Johannes efterföljare som får gå till Jesus med frågan. För Johannes är ju som sagt fängslad. Han går till Jesus med sitt tvivel, med sin fråga. I den här texten från Matteus möts vi av två frågor. Den första frågan kommer från Johannes då, som genom sina lärjungar frågar Jesus: är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Och den andra frågan i texten kommer från Jesus själv. För vi läste att när Johannes lärjungar hade gått sin väg så fortsätter Jesus med att tala till folket och han frågar dem om deras motiv. Varför de hade sökt upp Johannes i öknen innan han nu hade fängslats. Och Jesus frågar folket: vad gick ni ut i öknen för att se? Varför har alla varit så nyfikna på profeten Johannes liv i öknen? Det var länge sedan en profet uppstod bland judarna, så Johannes blev snabbt känd. Och med sin fråga, vad gick ni ut i öknen för att se? Så säger Jesus här att Johannes uppfyllt Jesajas profetia. Han är den som har berett väg för Herren. Jesus erkänner Johannes. Men även om Johannes är viktig så säger Jesus att den minste i himmelriket är större än han. Jag tolkar det som att Jesus visar att alla människor som har valt att leva livet med Jesus själv har uppdraget att bereda vägen för Herren. Alla människor. Jag vill utgå från de här två frågorna. Och så vill jag med hjälp av dem se hur vi kan bana väg för Herren i andra människors liv och i vårt eget liv. Och först ska det handla om att bana väg för Herren i andra människors liv. Och frågan var ju: är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Just den här frågan. Finns inte den under ytan hos varje människa? Är Jesus den jag söker eller ska jag söka efter något annat? Precis som Johannes, som tidigare varit så trosviss och nu tvivlar, så går en kristen människa också igenom tider av trosvisshet och tider av tvivel. Och det är en tröst att veta att man är i gott sällskap med sina tvivel. Men den här frågan vill jag också låta handla om andra människor som ännu inte tror. Och säkert finns du här idag, då är du särskilt välkommen att lyssna, även om jag inte just nu talar direkt till dig. Men det jag tänker säga är att den här frågan finns under ytan hos varje människa, vad man än bekänner sig till för tro. Och den frågan behöver du och jag, som då kallar oss kristna, kunna ge en bra respons på, en riktig respons. Vi behöver vara redo att möta den här frågan. Och den kommer ofta oväntat till människor. För Gud gör sig ofta påmind hos oss människor genom att han lägger ner en längtan i oss efter honom vid de mest märkliga tillfällen. Tillfällen då vi på något sätt är mottagliga. Och det kan vara i stunder av extrem eufori, som då kanske ens första barn föds, eller i en stor sorg då någon går bort, eller en livskris. Alltså då vi är mottagliga vid något skede i livet upplever nog alla människor en längtan efter något mer man kan se eller höra eller känna, och en förnimmelse av att det finns någonting mer, av att Gud finns. Och då längtan efter Gud gör sig påminn, så kommer också frågorna: finns Gud? Och om han finns, vart kan jag finna honom? I en egen utformad andlighet, i buddhism, i islam, i judendom, i hinduism, i kristendom. Tänk dig nu för en sekund att du som är kristen får en liknande fråga som Johannes döparen ställde till Jesus av en andligt sökande människa. Är Jesus den jag söker, eller ska jag söka efter något annat? Alltså, hur besvarar du och jag, en andligt sökande människa i vår tid? Hur banar vi väg för Jesus i andra människors liv? Och att jag vänder och vrider på den här frågan nu för att få svar på det här, så är det för att Jesus ger ett svar till Johannes som är värt att titta närmare på. Jag tror det är bra att vi ser närmare på Jesus svar till Johannes. Vad säger Jesus då Johannes undrar om Jesus verkligen är Messias? Hur ska Jesus försvara sig själv nu och sin identitet? Jesus säger till Johannes lärjungar att helt enkelt bara gå tillbaka. Gå tillbaka till Johannes och så berätta för honom vad de med egna ögon sett och vad de hört Jesus göra. Att människor blivit helade, att människor uppstått från de döda, att de som är längst ner på samhällsstegen fått tröst och hjälp av Jesu undervisning. Alltså, Jesus litar på att Johannes lärjungar kan dra egna slutsatser utifrån vad de med egna ögon sett och vad de hört. Ingen kan argumentera emot vad man har hört och vad man har sett. Enkelt och klarsynt säger Jesus: gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört. Jesus ger inte 4 punkter om hur och varför han är Guds son. Bara berätta vad ni hör och ser, säger han. Kanske har du fått frågan någon gång ifrån någon människa som liksom fått dig att känna dig inmålad i ett hörn. Du kanske sitter i fikarummet på jobbet eller träffar släkten eller någon gammal vän från förr, och de ställer frågor om din tro, och impulsen kanske kommer direkt att du behöver försvara dig. Jesus visar oss här att vi inte behöver försvara den tro som bär oss med näbbar och klor. Jesus svar visar oss att vi inte heller behöver komma med alla rätta svar, även om vi har goda argument. Jesus har kallat oss att följa honom, att vittna om honom, och i den meningen att berätta vad vi hör och ser att en uppståndne Jesus gör i våra och andras liv. Så banar vi väg för Herren. Och vi lever i en tid där det finns miljoner av olika åsikter och tankar om rätt och fel. Människor idag har någonstans hört varenda argument. Även om man inte har så bra koll på kristen tro, så lever man i en värld där man känner till och också tror sig ha sett igenom inte bara politiska system utan också religiösa system. Hur banar vi väg för Jesus i andra människors liv idag? Argument är ju viktiga, men jag tror vi kan se här att de inte är nog. Jag försöker föreställa mig ibland en kyrka, säkerligen den här, med människor som tillsammans upplever Jesus och den gemenskap som formas i hans närvaro. Tänk dig en sån kyrka som upplever Jesus och formas i hans närvaro. Det är nog. Där vi kan berätta om allt vi hör och ser att Jesus gör med oss och med människor, kanske just i vårt lokala sammanhang, i vår kyrka, vår gemenskap. Kanske är det så vi kan bana väg för Herren idag. Så enkelt på ett sätt, men ändå så svårt. Får jag ställa en fråga som kanske kan peka ut någon här inne? Hur många har någon gång varit med och bjudit på någon vara på en auktionssajt på internet som heter eBay? alltså varit med och bjudit på någon vara där. På en, det är alltså en auktionsfirma på internet kan man säga, där man lägger bud och den som lägger högst får då följaktligen det man bjudit på. Är det någon som har gjort det? Räck upp en hand. Det var två där framme. Två medverkande. Jag har varit inne här och bjudit på en kaffemaskin någon gång, men jag hoppade av rätt så tidigt, så jag har inte gått fullt ut så att säga. Och min ambition är inte att göra reklam, utan nästa fråga är: har ni hört om killen som sålde sin själ på eBay? Är det någon som har hört den berättelsen? Den är väldigt märklig faktiskt. Det var en kille som var ateist som bestämde sig för att sälja sin själ på eBay. Och hur gör man det? Jo, man bjuder ut sig själv till högstbjudande. Och han gjorde det till en kristen då. Och tesen var hos den här ateisten som bjöd ut sin själ på internet, att den som bjöd mest fick bjuda honom till vilken kyrka han ville för ett antal gudstjänstbesök. Det här har faktiskt hänt. Det är en sann historia. En fantastisk idé också, eller hur? Det här blev verklighet. En kristen kille köpte den här ateisten. Jag vet inte hur mycket pengar han la för att slå hindun, eller vad det kan vara. Men han köpte den här ateisten på eBay för att gå på ett antal gudstjänster. Och vid ett av kyrkobesöken så träffade ateisten pastorn i den här kyrkan innan gudstjänsten. Och i samtalet med honom så undrade den här ateisten direkt, det var det första han sa: vad är ditt mål med mig? Försöker du omvända mig? Hur tänker du om mig nu som kommer på besök? Massor med frågor. Och de satt i ett rum i kyrkan som var precis bredvid entrén. Och dörren var så där halvöppen och man kunde se människor i glipan strömma in i gudstjänstlokalen. Och ateisten kom med alla sina frågor som snarare handlar om vad pastorn skulle så att säga göra med honom snarare än någonting annat. Men de kom också in på en del viktiga saker. Och efter att ateisten kommit med alla sina frågor den här korta stunden så sa pastorn bara så här: du, ser du familjen där som kommer in? De har adopterat flera föräldralösa barn. Ser du kvinnan där borta? Vet du vad hon gör för insats på sin fritid? Och ser du killen där? Han var missbrukare och för några år sedan fick han möta Jesus. Och ser du paret där? Och så fortsatte han och berättade om människoöde efter människoöde. Och efter att ha berättat om alla dessa människor så gav pastorn alla frågor under samtalet tillbaka till ateisten. Och han sa: vad tror du själv? Tror du Jesus uppstått från de döda och att han berör människors liv idag? För allt jag hör och ser i de här människornas liv säger mig att Jesus är Guds son och han lever idag. Jag vet inte hur berättelsen fortsätter, men jag tycker någonstans att svaret är genialt. För ofta gör vi ju precis tvärtom. Vi vill på något sätt skapa opinion genom att tala om allt som är fel runt omkring oss i samhället, i andra människors liv, i andra människors tro. Och kan det vara så? Jag vet inte, vi kanske får prata om det på kaffet efteråt. Men kan det vara så att de kristna som är så ivriga att vara mot allting och hävda det hela tiden och hävda att just deras betoning av kristen tro i just detta samfund är det enda rätta, gör just det för att de inte har mycket av levande relation med Jesus kvar? Alltså man måste åtminstone sätta upp staket så tron inte dör helt och hållet. Kan det vara så? Jag försöker inte säga att vi inte har goda argument för kristen tro. Jag försöker säga att vi har en uppgift. Och det är inte att förstöra andra människors tro och livserfarenhet, utan det är att följa Jesus. Och en människa som följer Jesus lever med honom i en aktiv relation där Guds ande leder varje dag. Och den människan kan vara trygg i sin tro och kan lugnt visa på vad man hör och ser. Så kan vi också bana väg för Herren. Och det var Johannes fråga. Så var det också, jag vill säga kort någonting om det. Det var ju frågan Jesus ställde också. Vad gick ni ut i öknen för att se? Och vi ska nu för det andra bara kort se hur vi kan bana väg för Herren i vårt eget liv. För det är just hos oss allt måste börja. Livet med Jesus. Vad kan den här frågan Jesus sen ställer lära oss om det? Vad gick ni ut i öknen för att se? Ja, Johannes lärjungar har ju nu alltså gett sig iväg med svaret till Johannes. Och Jesus börjar prata om Johannes med folket. Och de står och lyssnar och de ber folket att granska, eller Jesus ber folket att granska sina motiv. Vad var det som gjorde att de sökte Johannes där i öknen? Jag tror Jesus ständigt gör detta. Kärleksfullt, ömsint ber han oss granska våra motiv. Vad driver mig? Vad är mina djupaste motiv i livet? Alltså, varför gör jag som jag gör och varför är jag som jag är i min familj, bland mina vänner, på arbetet? För att kunna följa Jesus, för att kunna leva med honom, så behöver vi regelbundet stilla oss och granska våra motiv. När livet bara rusar på är det svårt att se vad som driver oss. Det är svårt att se klart vad våra djupaste motiv är. Vi går lätt vilse. Och för många av oss, för mig är det här en daglig kamp, så kan det här med att stilla sig och låta allt tystna för att börja söka gemenskap med Gud, det kan upplevas som att ge sig ut i den eländigt torra öknen. Det tar emot, och ofta är det vår rädsla för stillheten, för där möter vi oss själva och där möter vi också Gud. Det är vår rädsla för detta som gör att vi inte stannar upp. Och på sikt så sliter vi på vår själ. Vi behöver regelbundet stilla oss. Som vi gjorde i inledningen här. 30 sekunder, varför firar vi advent? Alltså om så för bara några minuter då och då stilla oss för att upptäcka någonting. Att en annan större värld finns där ständigt alldeles nära. Gud ger oss varje dag tecken på sin närvaro. Gud ger oss varje dag möjligheter att upptäcka honom, att höra och att se honom. Men vi rusar oftast bara förbi alla tecken som ges. Men de finns där hela tiden, alldeles nära, också just nu. Och efter den här sången vi snart kommer få höra ska vi fira nattvard tillsammans. Och det är ett tillfälle för dig att söka stillhet, att vända dig till honom igen och granska dina motiv för ditt liv. Upptäcka alla Guds tecken, att han finns där med sin närvaro. Det är fantastiskt egentligen, det här är uppmuntrande, det är aldrig kört för en enda av oss. Gud ger aldrig upp på oss, varje dag är en ny dag, en möjlig dag för en förändring, kanske bara ett litet steg. Vi blir aldrig färdiga. Vi kan alltid förändras. Inget hopp är ute då vi har med Gud att göra. Han kan hjälpa oss, han kan forma oss. Varje dag får vi en ny chans att låta Gud hjälpa och forma oss så att vi i vardagen får bereda väg för Herren i andra människors liv. Kanske är du just en av dem som undrar, är Jesus den jag söker eller ska jag söka efter något annat? Du kanske inte har en färdigformulerad tro och inte alls är bekväm till exempel med att ta emot nattvarden, och då ska du bara sitta kvar och känna att du är delaktig ändå. Men jag vill uppmuntra dig som kanske söker en tro att vända dig till Jesus idag med en enkel bön. Han är hos dig. Kanske är du en av dem som likt Johannes bildligt talat sitter i en mörk fängelsehåla av tvivel. Tänk om allt sammans är en stor bluff. Tänk om jag är en enda stor bluff. Vänd dig till Jesus, han är hos dig. Och kanske känner du att det inte finns mycket av levande gudsrelation i ditt liv just nu. Du har inte särskilt mycket att berätta för en sökare om vad du har hört och sett. Du hör och ser kanske knappast något annat än din agenda och din almanacka som ofta är överfylld. Och du vet att du behöver stillhet och låta allt tystna då och då, men du är rädd för vad du kommer upptäcka om du gör det. Och då kan jag bara, precis som jag säger det till mig själv, säga till dig: vänd dig till Jesus. Han är hos dig. Och till sist, kanske upplever vi som församling att vi önskar att andens vind skulle få blåsa starkare i vår gemenskap, så att vi med glädje kunde bjuda med människor som ännu inte tror och på ett enkelt sätt får berätta vad Gud har gjort och vad han gör med flera människor i vår närhet och med oss själva. Låt oss nu vända oss till Jesus. Han är hos oss. Vi får ta emot honom i nattvarden, i brödet och i vinet. Men låt oss nu, medan våra musiker görs i ordning, börja med att samtala med Jesus redan nu. Vi ber. Tack Gud att du är här. Tack att våra liv får handla om någonting stort. Att vi är älskade av dig. Och du vill ge oss av din kärlek och vi kan få ge kärlek tillbaka till dig och till andra människor. Och det är just det som är att bereda väg för dig i våra liv. Så att vi kan bereda väg för dig i andra människors liv. Att på ett enkelt sätt låta din kärlek strömma in i våra många gånger kalla liv. Och tack att det aldrig är kört. Att vi får varje dag ta emot nytt liv av dig. Och tack att du också går oss till mötes och gör det så konkret. I en enkel handling som att äta lite bröd och dricka en klunk vin, så tar vi emot dig på ett övernaturligt sätt och på också ett alldeles naturligt sätt. Vi påminns om att ditt rike är här mitt ibland oss. Tack att det är så. Och låt oss nu få en stund i stillhet inför ditt ansikte. Amen.